Vi kör vidare, vi väntar inte på någon här utan vi tittar på förra gången då vi inte hann med den här sjuan. Förklarade just Pega för mig. Och då ska vi reda ut det här. Vi talar lite om systemegenskaper som motståndskraft, självorganisation och hierarki. Det är i sig ett stort ämnesområde och lite grann har jag pratat om det idag, men vi har inte pratat så mycket om motståndskraft. Så om vi börjar där så kan man säga att alla system försvarar sig själva. Det kan man se som en självklarhet ibland, men det finns, man kan säga att det finns alltid en systemgräns. Och ofta vid systemgränserna behöver man någon slags polis som skyddar mot intrång. Vi människor, vi behöver en hud som skyddar oss och så vidare mot temperaturskillnader, och vi behöver kläder och man behöver säkerhetskoder vid dörrarna på den här byggnaden så det inte kommer in ficktjuvar, för det var massvis med sådana ett tag som stal alla datorer och sånt på det förra stället. Alla system behöver skydda sig själva mot omgivningen, försvarsmekanismer. En människas personlighet har sådana här försvarsmekanismer och det har vi allihopa, och ibland så kan man de blir så starka så att man blir beroende av dem. Då kallar man det för att man blir fast i dem. Då är man neurotisk. Om man tittar på grupper så kan grupper vara lite osäkra. Osäkra på varandras roller. Så då får de försvarsmekanismer. Så det är grupper som hela tiden måste konsolidera sin säkerhet genom att prata skit om alla andra hela tiden. Och så vidare. Hela grupppsykologilitteraturen är full av det här med försvarsmekanismer. Och när det gäller människor så är det också fullt. Men organisationer behöver försvara sig själva. Och där finns det någonting i den här motståndskraften som hindrar självorganiseringen. Självorganisering är då att ett system, en organisation ska vara levande, så ska ju människor känna sig fria, de ska vara motiverade, de ska uppleva att det känns trevligt att vara i den här organisationen. Och om detta inte sker så blir det någon slags, den blir en stelhet. Men då är det så organisationer som, även stora organisationer, de säger att vi vill ha kreativa, vi vill ha innovativa människor. Men det kan hända att strukturen inte riktigt tillåter det. Det kan hända så att man upplever folk som vill göra något på sitt eget sätt. Så förstör de i systemet för att man har byggt en organisation som kräver att alla håller sig inom ramarna hela tiden. Alla måste följa reglerna. Och det är klart att har man regler ska de följas, annars kan man ju ta bort reglerna. Men det kan vara så att den som blev chef i den här organisationen hade aldrig lärt sig sin systemvetenskap på rätt sätt, utan de hade istället skapat en rigid hierarki där man måste göra vissa saker hela tiden, och sen utvecklas verkligheten, sen blir det nya produkter, nya saker som gäller på marknaden. Men alla måste bete sig på samma sätt och då blir det stelbent. Och då kommer någon och säger, men kan vi inte göra så här så går allting bättre. Och då tycker chefen, ja men om vi gör så då fungerar ju ingenting längre. Då kan vi inte längre hålla på så här, och vi är ju så effektiva. Vi har så många kunder som vill ha det här, och om du vill göra på ett annat sätt så kanske alla vill göra det på ett annat sätt. Och då funkar ingenting längre, det vill säga. Stora organisationer tenderar att stelna, precis som gamla människor tenderar att stelna. Och det som händer då är att man klarar inte av att förändra sig. Man tvingar hela tiden folk att, visst ni ska vara innovativa, men bara på ett visst litet sätt, och till slut kan man inte ens vara överhuvudtaget kreativ. Och detta är ett dilemma för stora hierarkier. För hela hierarkin är beroende på att alla underliggande nivåer är i balans. Och de kanske inte kan vara i balans på rätt sätt så att det går att integrera allting. Bara sådana här jätteaffärssystem kan bli byråkratiska kolosser. Som så att säga, det som är lösningen på alla problem är också ett gigantiskt nytt problem som leder till undergång. Stora system som inte är rätt designade så att de kan innehålla den här flexibiliteten. De leder förr eller senare till organisationens undergång. Och då är det så idag att över hela världen ser man samma sak. De stora jättarna slutar upp med att vara innovativa, och slutar de med det så är de nära avgrunden. Nokia kunde inte acceptera Android när det kom, där de envisades med att hålla på med sina rutiner. De var världens största världsledande mobiltelefontillverkare. Och så kunde de inte acceptera förändringar. Och så envisades de och så pang gick de rätt ner i avgrunden och finns inte längre. Världens största mobiltelefontillverkare. Ja, du hade en kommentar.
Ja, det var bara kort apropå det. Att jag såg en dokumentär som heter Twitter Revolution, och i Silicon Valley så har alla företag där tydligen en gemensam parad att innovate or die, som man jobbar mot. Så innovationskraften i sig är egentligen det målet för verksamheten.
Ja. Och så är det många som säger, men samtidigt det lustiga är det att många av de allra största har kommit till slutsatsen att detta är det viktigaste för vår överlevnad, men vi måste erkänna, vi kan inte. Då tillåter vi folk att göra lite för mycket som de vill, så raseras hela korthuset. Och resultatet av detta är väldigt bra för Sverige, för det betyder att många av de här världsledande stora företagen idag, de har upptäckt att vi kan inte vara innovativa. Vi är för stora, det är för känsligt, det är för svårt, det går under. Det blir som stora diktaturer, det blir som Kina som inte kan tillåta någon fri press, för de vet att gör man det så raseras ju allt. Hela landet kommer gå sönder. Så är det i många diktaturer. Man vågar inte släppa loss en enda journalist för att det är så farligt. De kan säga något så förstår folk vad som egentligen håller på att hända, och då raseras allt. Så man håller undan det även om man inte vill det. Och då gör lösningen på det här hos de stora företagen är bra för Sverige. För då tvingas de vara innovativa genom att de köper upp unga uppstartföretag. Därför är den här byggnaden fyllda med unga hackers som drömmer om att göra det. Det vill säga de går utbildningen och gör någon liten sån här spelprogram eller något. Och så utvecklar de det och så sitter de bara och väntar på att det ska växa och de har några kunder. Och rätt vad det är så kommer Microsoft och säger, visst, ni unga killar, hej, vill ni ha några hundra miljoner? Just nu har ni ju ingen lön alls, ni är utfattiga. Och så får de några hundra miljoner. Och så tar Microsoft och utvecklar det och tjänar istället 50 miljarder på det. Och det händer hela tiden. Man kan läsa om det i pressen, fram och tillbaka, att det är just så det gör. Det kan vara Skype till exempel. Det är en sån här historia. Den blev uppköpt.
Vilken utbildning skulle vara god hos
dig? Du får starta ett företag. Då ska man ju själv programmera systemen helst. Eller du kan ha en genial idé och så kan du värva några hackers någonstans ifrån. Och sen sälja företaget.
Måste alla hackers vara unga killar?
Nej, det kan vara unga tjejer också, absolut. Och det är det ofta nu för tiden också. Det är bara liksom den här, jag hoppar på den här gamla myten att i början var nästan alla såna här hackers unga nördar, killar. Numera är det inte det. Faktum är att denna institutionen tror jag att det är mer tjejer än killar som läser faktiskt.
Det måste vara att man bygger över ett system kring det i företagen, affärssystem, att köpa upp. Man måste veta vad man vill ha.
Exakt. Och då finns det en annan roll i de här stora företagen. Och att jobba på anställning med merge and acquisition. Det är en statusjobb i de stora företagen. Då ska man leta upp dem. Då ska man göra en due diligence. Analysera hur bra är det här företaget. Och då måste man tillämpa Henriks principer. Man får inte titta på deras kassa. För de här småföretagen med de här unga tjejerna som just har programmerat något bra system, det är ju inte värt någonting. De har ju gått med förlust i 3 år. De är ju på ruinens brant. Och då gäller det att titta på de här flödena. Och då får man titta på andra flöden. Vad är det som finns där i framtiden? Vad är det som finns för kundtyper? Vad säger det att det är många? Det kanske titta på antalet användare istället för att titta på ekonomin. Istället för att titta på värdena. För det finns ju inget värde alls. Men det finns 1000 användare idag. Och det var bara 10 användare igår. Det växer explosionsartat. Oj, dags för den här stora örnen att landa och ta del av det här bytet och köpa upp företaget snabbt innan någon annan gör det. Innan det kommer någon sån här annan jätte och vill ha det. Så det är en intressant spel på den marknaden. Motståndskraften då. Motståndskraften måste finnas. Så man kan fortsätta. Nu kan det här bli en jätteföreläsning på en enda punkt här. Och nu börjar klockan gå mot sitt slut. Vi återkommer till det här ämnet. Och så tittar vi lite på det här som vi idag. då hinner inte jag gå igenom det här naturligtvis, allting, för vi ska ju sluta rätt vad det är om några minuter. Ska se, finns det någonting här som är speciellt intressant? Jag kan nämna det istället med de här frågorna. Jag fick en, det var du som frågade mig, just det. En jätteintressant fråga, men hon hittar inget svar i boken. Och det är ju så att det finns en del vi går igenom här generellt om ledarskap i relation till systemtänkande som jag tycker att böckerna inte tar upp, men jag tar upp det istället. Och då kanske inte vi har pratat tillräckligt mycket om det, men då kan man se det så för din del att du behöver ju inte komma på lösningen på det du presenterar, utan det är lika intressant att ha debatten. Ja. Ja, just det.
Om du ser kanske inför nästa tillfälle att oj, det är bara en person som ska prata om de här två punkterna.
Ja.
Kanske du kan börja tidigare och
ja.
Gå igenom lite lättare.
Bra tips. Bra tips.
Mm. Mm.
En annan sak som jag kan säga i det sammanhanget då, det är att det är ju min skyldighet att sy ihop det så att det, kan ju inte, vi pratar om tenta och sånt hela tiden. Man kan inte komma någonting på tentan som inte har varit refererat till i böckerna eller jag har pratat om eller någon annan har pratat om. Man går igenom allt det här och ser till att jag gör frågor som på något sätt hänger ihop med det vi diskuterat. Så det är ett annat krav. Ibland det har hänt faktiskt, om jag erkänner att jag har missat en sån grej, att jag ställt en fråga på något som inte varit tillräckligt. Och då får jag många mejl dagen efter tentan och då blir jag tvungen att göra en pudel och säga ursäkta, jag gjorde ett misstag. Hoppas inte det händer i år, men det har hänt någon gång. Kan ju hända här när det blir, komplexiteten blir stor. Då är det mitt jobb att försöka vara flexibel här. Det är inte lätt alltid. Stabila mellanformer av system. Kan nämna bara något lite snabbt om det. Att det måste vara balans på alla nivåer. Om det är någonting som inte fungerar på en lägre nivå så stör det hela systemet. Man kan ju inte automatisera något som inte, där det inte fungerar. Så tyvärr är det så med systemvetenskapen. På varje nivå måste det bli mer och mer och mer komplex balans. Och den som kan hitta det här tillståndet på den översta nivån där det är balans, där kan man hitta, det är den som vinner spelet, vinner leken. En analogi till oss människor att vi utvecklas hela tiden, vår identitet utvecklas. Och det vi kämpar och brottas med är ju det vi inte riktigt klarar. Den avancerade nivå vi står på idag, där vi ännu inte har lyckats hitta lösningen på hur vi ska relatera till våra medmänniskor, eller vi har inte lyckats formalisera det ännu, vi har inte hittat balansen. Det är det vi bråkar om med vår partner eller våra barn eller våra arbetsgivare eller något. Men när vi väl har fixat det, då klättrar vi upp på en högre medvetande nivå. Människan är ju som en organisation. Och då är vi inne på det här hur de utvecklas i hierarkier. I början är ju en organisation bara en person, någon innovatör, någon som startar ett företag, köp och sälj. Och sen så blir det större och så måste man vara några stycken och sen så blir det komplext och så börjar man bråka och då delar man upp det i roller och har överenskommelser och börjar formalisera. Alla sådana här familjeägda företag och sånt, när de kommer till en viss gräns så blir det så att antingen dör de, för att de liksom, det blir bara så krångligt alltihopa så alla börjar bråka och blir förbannade och så funkar inget längre och så dör de. Eller också inser de hur de kan strukturera. Man måste införa struktur. Och systemering, det vi handlar om, det är ju att skapa, man designar struktur för att få ordning på det hela. Men den här mest primitiva formen av ordning, det är ju den här tvingande att alla måste alltid göra på ett visst sätt och vi ska alltid göra så, det ska vara som en maskin. Men det finns andra metaforer för hur organisationer fungerar, och en mer avancerad metafor än att det ska vara det här urverket, löpande bandet. Det vill säga att en organisation är som en organism. Den ska vara alltså levande, där alla de olika delarna är i balans. Då bör man titta på flöden, input och output, och det som Henrik pratade om idag här, som vi pratade om nu under andra gången. Punkt nummer tre där, hur kan systembeteende fortsätta att överraska oss? Och varför är vi tveksamma till att titta på system ur ett historiskt perspektiv? Hon tar ju upp det en hel del där, den här Meadows, om varför vi är tveksamma att titta på dem i ett historiskt perspektiv. Och det är väl generellt så att det är fortfarande ganska nytt med systemtänkande. Systemtänkande har varit hela tiden på när man tittar på de tekniska systemen. Men på den här kursen tittar vi inte så mycket på de tekniska. För det är ju i sig intressant, men det är lite mer ingenjörs eller... Ja. Det är inte intressant för er än det. Ni vill ju se det ur ett ledarskapsperspektiv.
Jag bara ställa en fråga.
Ja. Det finns sådan och det har funnits ganska länge, men lite i periferin. Däremot det som gläder mig lite är att nu börjar det lossna, en slags islossning i hela managementlitteraturen. Så i bok efter bok efter bok som kommer ut nu så är det mer och mer, så säger de att ja, utan systemtänkande funkar det inte. Och så kom det från några år, det blir länge sedan, åren går fort. Jag minns när den kom, den här... Den femte disciplinen till exempel. Och då var det just det viktigaste av allting var systemtänkande där. Och då blev han plötsligt guru nummer ett i USA. Ja, just det, Senge. Ja. Ja, du har läst de böckerna. Du kan ju allt det här redan. Ja. Men visst kommer det. Och det är absolut inte så att det inte finns. Men man kan säga... Jag har inte hittat någon bra bok som liksom passar så där perfekt för den här kursen. Vi har testat lite olika. Nu är det denna kombinationen, för den här boken tar lite det mer av det tekniska då. Men den har ju massa annat också, så man behöver inte kunna hela den boken. Och den andra är lite lättläst, så det får bli något sånt. Jag funderade på Senge ett tag, men det är lite, ja, den fyller inte upp alla hålen heller. Och det här har vi gått igenom. Och varför måste vi uppfinna gränser mellan system? Ja, det är ju så att allt det vi gör, det är ju låtsasvärldar, fiktiva världar. En organisation är ju skapad av människor. Det är en låtsasvärld vi behöver för att det ska fungera. Vi skapar en organisation ungefär som att skapa en religion, bara för att människor ska kunna samverka och inte stå ihjäl varandra. Så behöver man sen, men man måste ju tro på sin skapelse så att säga. Det måste finnas gränser som håller. Och om inte gränserna finns i verkligheten, det spelar ingen roll, utan man måste ha det för att kunna packa in saker i enheter. Ungefär som objektorienterad programmering, där skulle man paketera in allting i väldigt avgränsade enheter. Jag ska inte gå in för mycket på det, det blir en teoretisk historia. Men just det här med systemens gränser, det är ju för att kunna relatera till något som om det var någonting som lever, som om det är någonting som är dynamiskt. Och då kan någon annan komma och säga att ja, men jag ser ett helt annat system här. Det system jag ser är mycket större, för det involverar slutanvändarna och kunderna. Och då kan den första personen stå där och känna sig som en teknisk nörd. Liksom. Ja, det hade inte jag tänkt på. Men den personen som lyckas modellera och bygga upp ett system som har med alla dimensioner, lite grann med blindtarmen där. Lyckas man få med blindtarmen i systemet, så kanske det systemet blir bättre. Får man med slutanvändarna, får man med kunderna, får man med politikerna, får man med branding, marknadsförare och allting, så har man plötsligt byggt en modell som passar mycket bättre. Men man behöver sätta gränser, för annars är systemet gränslöst, helt öppet. Så går det inte att hitta dess olika delar, för det kan ju vara var som helst. Alla de här ämnena skulle man kunna fördjupa sig betydligt mer. Vi berör ju hela tiden ämnen. Men det får bli så på den här kursen att vi berör ju liknande saker. Så några kan ju uppleva att man tuggar om samma sak om och om igen. Men det är lite det som behövs. Man behöver upprepa det hela. Inte 10 000 gånger, utan ett antal gånger, så att man får den intuitiva förståelsen. De begränsande faktorerna, det är ju väldigt avgörande. Om man inte hittar dem, så det är väldigt bra att hitta såna här kritiska saker. Det finns ju områden som heter riskanalys och sånt där. Hur stort kan man bygga systemet? Vad är det som är farligt? Vad är det som behövs för att systemet ska överleva och så vidare? Begränsad rationalitet, det är att när man gör sådana här system, så när tekniken når en viss gräns så blir alla förvirrade och då fungerar ingenting längre. Svåra beslut kan man inte fatta rationellt, kom man på redan på 60-talet. Då behöver man använda sin känsla, sin vilja. Man behöver hitta sin identitet. Det vill säga, man behöver relatera till systemen på en generell nivå, om vi använder systemspråk. Om man hela tiden tittar bara på tekniken, då missar man för mycket av systemen. Man behöver se på systemen som hela organismer för att de ska fungera, för att de ska leva. Och just det här med begränsad rationalitet och beslutsfattande. Det har skrivits massvis med böcker om det under de sista 30 åren. Och fortfarande är det många som tror att ja, men det går att fatta rationella beslut. Men det gör det inte. Möjligen om man har hur mycket pengar som helst och det handlar om ett kärnkraftverk eller något där allting ska fungera med en minutiös säkerhet. Då tar det här rationella över. Och då var vi klara med dagen och då hann jag klart innan klockan 5, så Pega behöver inte påminna mig om att klockan har gått. Tack för idag.